Två kvinnor misstänks ha orsakat 5-åriga John Walters död. Efterlyst kvinna målade skägg som förklädnad och rånade 77-åriga Erling. Polisen hittade henne i en buske. Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. I den här podden tar NVTs reportrar Åsa Asplid och Nicole de Borsan med dig som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undre värld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människoöden. Vi ska prata om 5-åriga John Walter. Han smet ut från ett låst HVB-hem i Hagfors genom en altandörr förra sommaren. Några timmar senare hittades han drunknad. Nu åtalas två kvinnor som anställda vid hemmet misstänkta för att ha orsakat hans död. Vi har ju pratat om det här tidigare i podden, Åsa, men kan du berätta lite om vad som hände den där dagen?
Det är ju drygt 14 månader sedan det här hände, i mitten på juni förra året. John Walter hade då varit ungefär 2 veckor på det här HVB-hemmet i Hagfors. Det var Falu kommun som placerade honom där mot hans föräldrars vilja. De hade uttryckligen sagt att de inte ville ha sin son där eftersom det här HVB-hemmet hade fått mycket kritik redan tidigare för hur de skötte sin verksamhet. John Walter var ett barn med flera funktionsnedsättande diagnoser. Samtidigt var han mycket fysiskt stark och gillade att klättra och springa omkring och dra i dörrar och var allmänt väldigt, väldigt rymningsbenägen. Och det här var någonting som pappan hade påtalat till personalen på HVB-hemmet och som även det hade gått ut information om det här till alla anställda om att han skulle punktmarkeras och man fick inte lämna honom utan uppsikt för han stack iväg så fort han fick möjlighet.
Men någonting gick fel då den här dagen eller morgonen som det var?
Ja, han redan vid 1 på natten så vaknade John Walter och var uppe och sprang. Då är de en vaken personal i tjänst och så har de en personal som har sovande jour. Den vakna nattpersonalen väckte så småningom sovande jouren för hon behövde ha hjälp att ta hand om John Walter och även de andra barnen som så småningom vaknade på grund av att han var så aktiv under natten. Vid 06 på morgonen så tar de här två kvinnorna som är i tjänst då med sig samtliga barn ner till vardagsrummet på nedervåningen. Då har man ytterligare en flicka som ligger och sover i sitt rum i ett angränsande rum på nedervåningen. Personalen ska då enligt barnen ha dragit igen dörren till vardagsrummet för att man inte vill väcka den här sovande flickan. Sedan sätter sig personalen själva ute i hallen medan barnen då är själva i vardagsrummet. Och så väljer man att gå in med jämna mellanrum till vardagsrummet för att se att allting är okej. Det är det till en början, men när klockan är 06.53 så kommer en pojke ut i hallen och säger till dem att John Walter har smitit ut genom altandörren. Då har John Walter troligen lyckats öppna den här altandörren själv och sedan ta sig ut. Det är flera anställda och även några barn som i förhör senare berättar att de visste att John Walter kunde låsa upp den här altandörren själv. Det hade de själva sett honom göra ett flertal gånger. Därefter då så börjar ju personalen ge sig ut och leta efter John Walter. De hittar honom inte. När klockan är 07.47 får polisen larm om att en 5-åring är försvunnen i Hagfors och därefter börjar då ett intensivt sökarbete där polisen sätter in jättestora resurser och prioriterar det här som ett akutlarm.
Det gick ju ganska lång tid innan polisen kontaktades. Vet du vad det beror på?
Nej, inte helt och hållet. Det man har kunnat läsa sig till är att det har varit barn som har lyckats rymma från det här hemmet vid tidigare tillfällen. Och därför så säger ansvariga för det här HVB-hemmet att man ofta brukar vänta 30-40 minuter innan man kontaktar polisen för att se om. Och vid tidigare tillfällen har man då hittat barnen själva.
Och sen hittas då John Walter?
Ja, polisen börjar söka av området och man undersöker bland annat Uvån som är det vattendrag som finns bara några 100 meter från det här HVB-hemmet. Kör längs vattenkanten där och ser inte någon pojke. Det finns uppgifter om att han kan ha tagit sig till en närliggande skola. Så man går in och söker av skolan. Man går även igenom hela HVB-hemmet från vind ner till källare. Och både polis och personal kör runt på alla möjliga vägar och cykelbanor i Hagfors för att leta efter John Walter. Ungefär 8:45 kopplas även räddningstjänsten in. Då har man fått reda på att det finns uppgifter om att John Walter är väldigt förtjust i att leka med vatten. Så man börjar oroa sig mer och mer för det här vattendraget då, trots att man tidigare har varit där och tittat och inte sett några spår av honom. Vid 9:00 så läggs räddningstjänstens båt i vattendraget. 10 minuter senare får man även upp en drönare med värmekamera. 9:17 så ger den kameran utslag och via bilder som drönarkameran då skickar till en dator som en person sitter och kollar så ser man då att det ligger en kropp och flyter i vattnet. Man styr dit en av båtarna och de kan då konstatera att det är John Walter som ligger på 1 meters djup, ungefär 4 meter ut från strandkanten. Och man gör livräddande insatser på honom, men förgäves. Så han flygs ner till centralsjukhuset här i Karlstad och där konstaterar läkare vid 11:30 på förmiddagen att han är död.
Och du har ju pratat med John Walters pappa om det här. Vad säger han?
Han är ju upprörd, arg, ledsen. Han säger, jag pratade med honom senast igår och han förklarar ju att han tänker på John Walter varje dag och saknar honom jättemycket. John Walters rum står orört kvar hemma i pappans bostad i Falun. Samtidigt så är han glad över att processen nu kommit så långt så att två personer faktiskt åtalas för att ha orsakat hans sons död.
Varför har de åtalats?
För att de har varit oaktsamma i sin tjänsteutövning. Det vet Nicole mer om som faktiskt har läst förhören med de här två kvinnorna.
Det handlar ju om att åklagaren måste ta ställning till om de för det första har varit försumliga, som det heter, i sitt yrkesutövande. Och om de för det andra hade kunnat förstå vilka konsekvenser det skulle kunna få. Om det till exempel skulle kunna leda till en olycka och John Walters död. Och åklagaren anser att den första frågan var väldigt lätt att svara på. Att ja, de var försumliga när de satte sig i hallen och lämnade barnen utan tillsyn. När barnen lekte i vardagsrummet. Sen frågan om det här med om det fanns något uppsåt. Eller att var lite trickigare tyckte han. Men han har kommit till den slutsatsen att de borde ha kunnat förutse och förstå att den här olyckan hade kunnat hända.
Varför då?
De hade ju bakgrunden om John Walters rymningsbenägenhet. Man har ju pratat om honom som extremt rymningsbenägen till och med.
Det fanns en lapp
om detta och det fanns pärmar med information om varje barn och sådär och deras egenheter och så. Det fanns liksom inget tvivel om att de borde ha varit informerade om det. De säger själva i förhör att de inte hade sett just lapp. Men att de däremot hade tillgång till och förstått informationen ändå. Och att de bland annat då hade fått den via överlämningar och sådär. Mellan olika personalskiften.
Men vad säger de själva om det här då?
De är ju otroligt förtvivlade. Man märker ju i de här förhören också att det är ju en stor sorg och för dem det här som har hänt såklart. Att det är ett otroligt trauma. Att ett barn dör under deras skift. Men samtidigt så säger de också att dels så hade de inte en chans, menar de, att hålla sån koll som krävdes på de här barnen. Den här natten, säger de, fanns det 3 barn som borde punktmarkeras och de var 2. Så de anser att det här personalbristen som de säger att de också har påtalat under flera personalmöten med ledningen, att det här var liksom vad det resulterade i, att ett barn dog. Sen är det ju så att den kvinnan som var vaken den här natten, som hade liksom huvudansvaret, hon hävdar då att hon lämnade över ansvaret till den här sovande nattjouren. Och att hon därmed lite grann kunde kanske frånskrivas ansvar. Medan åklagaren köper inte riktigt det argumentet. Och den andra kvinnan, hon förnekar också brott. Och just det här att det var en dålig bemanning är ett argument som jag tror de kommer att föra fram under rättegången också.
Jag har ju även läst förhören med föreståndaren för HVB-hemmet. Och det här med att hon har lämnat över ansvaret, det är ju, föreståndaren säger ju väldigt tydligt, de hade ju tjänstgöringstid till 7:15 på morgonen. Dagpersonalen börjar jobba 7:00, så tanken är att det är en kvarts överlappning där de ska ha överlämning. Och under den tiden så ska då sovande jouren ha koll på barnen. Men den här kvinnan då, hon satte sig ju mer eller mindre i trappan och vilade redan vid 7:15 på morgonen, så hon hade ju en halvtimme kvar av aktiv tjänstgöringstid när hon ändå tyckte att hon var så trött så att hon behövde vila.
Själva företaget som ansvarade för HVB-hemmet, är de misstänkta för något brott?
Nej, det är de inte. Det är ju Humana som är en ganska stor koncern som driver flera HVB-hem, och jag tror även de har skolverksamhet på flera platser runt om i landet. Som drev det här hemmet. De hade nyligen köpt det. Det hette Platea, det här hemmet förut. Som var ett mer lokalt företag. Humana har ju gjort en egen utredning av hela den här händelsen. Och själva då konstaterat att det rådde jättemånga brister på det här hemmet. Allt ifrån fysiska miljön till att det var dålig kompetens hos personalen. Till att det var rutiner som inte följdes etc. Sedan har ju även IVO, Inspektionen för vård och omsorg, utrett händelsen, eller de inledde en utredning, men i och med att Humana beslutade sig för att lägga ner de här hemmen under sommaren 2021, så finns ju inte verksamheten längre. Därav har även IVOs ärenden avslutats då.
Vad händer nu då med de här kvinnorna som är misstänkta?
Det blir ju rättegång. Ingen av dem är ju frihetsberövad, men och därför i vanliga fall så kan det då betyda att det kan ta ganska lång tid innan det blir en rättegång. Men i det här fallet så har åklagaren begärt av tingsrätten att få en lite snabbare handläggning helt enkelt. Så att rättegången skulle kunna komma upp redan under hösten. Därför att det är ju väldigt många som har mått väldigt dåligt av hela den här situationen.
Nu ska vi prata om en skäggig dam som misstänks för rån i västra Värmland. Vad var det som hände 77-åriga Erling utanför Coop i Koppom för några veckor sedan, Åsa?
Han åker till Coop varje dag i veckan för att handla tidningen och småprata med personalen, misstänker jag. Han bor ett par kilometer därifrån. Så som varje annan dag var han inne på Coop, handlade lite, gick ut och satte sig i bilen och skulle precis starta motorn och köra tillbaka hem när passagerarsidan plötsligt slits upp och en okänd kvinna slår sig ner bredvid honom i bilen och uppträder osammanhängande, ganska aggressivt och försöker ta plånboken ifrån honom. Erling fattar först inte riktigt vad som hände, men sen har hon med sig någon form av handväska in i bilen och han ser en kniv skymta i handväskan. Så att han blir ganska rädd, och ganska snabbt så tar kvinnan även fram den här kniven och hugger med den flera gånger i instrumentbrädan framför sig. Sen sliter hon till sig Erlings plånbok. Innan hon går ur bilen så skär hon även sönder hans säkerhetsbälte. Sen försvinner hon in på Coop. Där går hon in och så handlar hon för de kontanter som fanns i plånboken. När hon är klar så går hon tillbaka ut till Erling som fortfarande sitter kvar i sin bil. Ganska chockad över vad han varit med om. Och lämnar tillbaka plånboken till honom och ber om ursäkt, och sen försvinner hon därifrån.
Vi har pratat med Erling. Vad säger han själv om den här upplevelsen?
Ja, han är ju skakad delvis och samtidigt ganska upprörd. Och han är en ganska vältalig äldre man, så han förklarade det ju som att så kommer det här aset och sliter upp dörren och snor åt sig min plånbok. Men han berättade ju även att efteråt så har han ju gått och tänkt på liksom att det här kunde ju ha gått betydligt värre. Hon kunde ju ha stuckit kniven i honom. Så att det har varit mycket tankar hos honom om hur det här hade kunnat sluta.
Men när han satt kvar där i bilen, ringde han polisen eller bara satt han och...
Han körde hem så småningom. Det tar ju bara några minuter hem. Och sen ringde han polisen när han hade kommit hem då och larmade om det här. I och med att det här är ett rån som sker mitt på ljusa dagen. Det var strax vid lunchtid, vid 12-tiden, en tisdag mitt i veckan. Och det används en kniv i samband med det, och det är en äldre man. Så tog polisen det här på stort allvar, så de var väldigt snabbt på plats i Koppom.
Men fanns det inga vittnen till, förutom Erling då?
Jo, i och med att kvinnan hade ju gått in på Coop, så polisen var ju såklart in och pratade med dem på Coop också. Mm. Och det visade sig då att den här kvinnan, hon hade bara bott i Koppom i några veckor. Så personalen visste ju vem hon var och dirigerade polisen dit. Så när polisen kommer dit och knackar på så är hennes sambo kvar i bostaden. Så de får ju ganska så snabbt namn och identitetsuppgifter på den här kvinnan och kan därför skicka ut en efterlysning på henne. Hon blir även anhållen i sin frånvaro.
Men vem är den här kvinnan då?
Ja, det visade sig ju sen då att det här är en kvinna som ursprungligen kommer från Finland. När hon så småningom grips då, vilket sker senare, bara några timmar senare samma dygn, vi kan ta mer om det sen, så visade det sig att det finns en internationell efterlysningsorder på henne. Hon dömdes till ett ganska långt fängelsestraff i Finland i december förra året, men har avvikit från att avtjäna det straffet, och finsk domstol har därför efterlyst henne. Och hon har dömts i Finland för rån vid flera tidigare tillfällen, och nu har hon då ett straff på 2 år och 8 månader att avtjäna.
Och det här med skägget då? När kommer det in i bilden?
Ja, det är ju när hon grips då. Hon grips ju då som sagt vid 23-tiden tror jag det är, samma dag som rånet sker, och det är lite av en slump att hon grips. Det är 2 anställda vid tullen i Hån tror jag det är, som är på väg hem. De har avslutat sin tjänstgöring och är på väg hem. När de kommer och kör igenom Skillingmark så får de syn på en person som de tycker ser lite anmärkningsvärd ut och tänker att här står det inte helt rätt till, så att de larmar polisen. Och anledningen till att de reagerar på den här kvinnan då, det är att hon står i anslutning till en bil som står still på vägen och har då klätt sig i herrkläder och även målat ett skägg i ansiktet. När polisen får in de här uppgifterna och även får besked om vad det är för bil då, så förstår de ganska snabbt att det här måste vara den här kvinnan vi letar efter för rånet som skedde mot
den. Men tullarna kände inte till den här, det måste ha gått ut ett anrop då. Men tullarna hade inte fått den informationen.
Nej,
liksom.
Nej,
så det var deras instinkter då som...
Tullarna reagerade bara på att hon såg väldigt märklig ut. Och det finns även uppgifter om att hon kanske kan ha stått och skrikit lite grann.
Okay.
Polisen kommer i alla fall ganska snabbt till den här vägen i Skillingmark och hittar bilen. När de kommer dit så sitter hennes sambo kvar i bilen, men kvinnan är försvunnen. Så de skickar ut polishund för att leta efter henne. Det är ett litet skogsområde som de söker av, men hunden får ganska så snabbt vittring på kvinnan, och då visar det sig att då ligger hon och trycker i ett buskage som bara är några meter ifrån bilen helt enkelt. Men hon grips ju där på plats då.
Har hon berättat något i förhör om varför hon klädde ut sig på det här sättet?
Vi har ju inte fått ta del av förören ännu. Åtal väntas väckas inom kort. Men det är ju först då vi kan läsa förören med henne. Jag har pratat med åklagare Stefan Westberg som har det här målet. Och han har väl förklarat att hon nekar till brott. Och hon har väl gett någon slags osammanhängande historia om vad det är som har hänt. Men han har inte velat gå in mer i detalj på vad hon har förklarat.
Varför hade hon skägg då?
Hon har i alla fall medgett att hon har gått in och handlat för Erlings pengar. Det hon dock har sagt är att Erling hade lånat henne de här pengarna. Så att hon har inte gjort sig skyldig till något rån där.
Men har hon kunnat förklara, om hon nu förnekar brott, har hon kunnat förklara varför hon hade målat ett skägg i sitt ansikte?
Nej, de delarna vet jag inte vad hon har sagt. Sagt om än, men förhoppningsvis vet vi mer om det snart.
Förra veckan drabbades ett trevåningshus i Arvika av en kraftig brand. Nu har en man gripits som är misstänkt för grov mordbrand. Vad var det som hände i Arvika?
Det började brinna helt enkelt. På kvällen var vi 22:30 förra torsdagen som räddningstjänsten fick larm. Troligen är det förbipasserande som har sett att det är brunnet och larmat räddningstjänsten. Det här huset ligger ju ner mot vattnet i centrala Arvika. När det väl började brinna så var det här syntes ju över stora delar av centrala stan, den här branden.
Väldigt dramatiska bilder faktiskt.
Branden började i trapphuset, troligen i ena änden av det här huset. Det handlar om en tegelbyggnad. Det är tegel i två våningar och sen är det en tredje trävåning påbyggd på tegelbyggnaden. Jag har pratat med flera personer som kom till platsen ganska kort efter att det började brinna och då bedömde alla det som att ja, men det här släcker väl brandkåren snabbt liksom. Men sen hux flux, typ 10:15 så bara var det som något exploderade och så bara spred sig den här elden supersnabbt över hela översta våningen. Så det blev, hela byggnaden flammade upp helt plötsligt. Nu är det ju inte mycket kvar om det här huset nu. Det är en total skada.
Hur gick det för de som bodde där då?
Det fanns en tvårumslägenhet i bortränden av huset där Thomas och Angelica bodde tillsammans och bott i några år. De träffar, eller har jag pratat med. De tog sig ut lite i sista minuten så här. De kände plötsligt hur det började lukta rök ifrån sovrummet samtidigt som det började ringa desperat på deras ringklocka. Och de hörde hur folk utanför stod och ropade till dem att det brann i deras hus och de måste ta sig ut. Så de rafsade åt sig sina mobiltelefoner och bilnycklarna och sprang ut i det de hade på sig. Det var, Angelica hade typ pyjamas och badtofflor på sig och Thomas hade någon t-shirt och ett par shorts. Det var allt de fick med sig och det finns ingenting kvar av deras hem nu. I andra änden där som elden började, där var det på övervåningen 5 små lägenheter eller nästan som studentrum. Det är ett rum och sen har de ett gemensamt kök liksom. Och det är oklart om det ens var någon hemma i något av de bostäderna när det började brinna. Alla personer har hur som helst klarat sig oskadda.
Men en person har gripits då, misstänkt för att ha startat den här branden?
Ja, han greps ju ganska snart efter branden. Och lite senare så kom det ju fram att han var misstänkt därför att han hade hittats i närheten av brandhärden eller det brinnande huset. Ja. Plus att han hade kläder som var brännskadade.
Ja, precis. Ja. Det är en man i 25-årsåldern och han har ju förklarat i förhör att han hade varit på den här adressen under kvällen för han har en kompis som bor där. Så han har varit och hälsat på kompisen. Och ja, uppenbarligen var han där när det började brinna då. För vi har ju uppgifter om att bevisen mot honom har bland annat då varit att han hade delar av kläderna var brandskadade.
Men han var ju höggradigt berusad när han greps. Så att polisen fick avvakta ganska länge innan de kunde ens förhöra honom.
Och nu är han ju dessutom försatt på fri fot. Det här att han befann sig på platsen och har brända kläder är inte tillräckligt för att få honom häktad. Så åklagare Barbro Brännlund försatte honom på fri fot i måndag tror jag det var.
Och men han är nu misstänkt.
Och nu pågår ju utredningsarbetet, men som utredare Johnny Thomas säger att det finns inte mycket kvar att undersöka, så därför är det ju lite svårt att samla bevis. Och åtminstone tidigare i veckan så var rasrisken så otroligt stor i de delar som står kvar att teknikerna har överhuvudtaget inte kunnat börja arbetet där.
Så man vet inte exakt vad som har orsakat
branden? Nej, men den är ju bedömd som att vara anlagd eftersom det är rubricerat som grov mordbrand.
Och nu ska vi gå över till ett av veckans fasta inslag, och det är den här veckans Molgan som handlar om hur misstänkta brottslingar bortförklarar sina handlingar. Och det här handlar om en kvinna som är misstänkt för bedrägeri. Vad handlar det här om, Nicole?
Det rör sig om en kvinna som åtalas för penningtvättsbrott. Hennes berättelse skiljer sig ganska mycket från åklagarens. Hon säger att hon en dag upptäckte, det är ganska länge sedan, det är några år sedan nu, att hon hade fått in 200 000 kronor på sitt konto. Och eftersom både hon och hennes man är varmt religiösa och de dessutom levde ganska knappt, så trodde både hon och hennes man att det här var ett mirakel från Gud. Så de, istället för att kanske börja undersöka varifrån pengarna kom, så började de, säger kvinnan då, pytsa ut dem till lite olika personer på andra bankkonton. Skicka till släkt och vänner och så dessutom då använda pengarna själva i sitt dagliga liv. Så pengarna är väl så gott som slut. Men polisen var ju de här pengarna på spåren och upptäckte då att hittade kvinnan och hennes konto. Och polisens teori är ju att hon har upplåtit sitt konto, som det heter då, för kriminell verksamhet. Så att det här, hennes bankkonto var en mellanlandningspunkt, och att hon sen hade uppgiften då att skicka vidare till andra konton för att de kriminella som ligger bakom det här inte ska kunna gå och spåra. Så det är därför som hon åtalas för penningtvättsbrott. Men hon förnekar brott just med den här förklaringen att hon trodde att det var ett mirakel från Gud.
Men om det nu inte var ett mirakel från Gud, var tror polisen att pengarna kommer ifrån?
Polisen tror väl att, det är ju det som är det tråkiga, höll jag på att säga, med den här typen av brott, att ofta vet man ju inte varifrån, vem som ligger bakom det här bedrägeriet. Man vet ju vem som är lurad. Det var en företagare i Norrlandstrakten, eller i Norrland då, som blev blåst genom att någon hade gått in och manipulerat hans mejl. Så en som hade betalat pengar till honom, de pengarna gick istället då till en okänd kriminell som sedan då skickade iväg dem till den här lyckliga kvinnan.
Ja, intressant förklaring.
Ja, hon kommer att ställas. Jag tror att hon redan har ställt sin för detta, så att nu handlar det om att se vad det blir för dom mot henne.
Och det här var allt för oss idag. Tack så mycket för att du har lyssnat, och glöm inte att gå in och prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa också gärna en kompis om att vi finns. Vill du diskutera podden eller komma med tips på vad vi ska prata om nästa gång, så får du jättegärna gå in på vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Caroline Englund, och du har också lyssnat på NVTs krimreportrar Åsa Asplid och Nicole de Borsan. Klipper podden gör Carl Edlom, som även står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.